Välkommen till podden Från arbetsrum till segladröm med Jörgen
och Marie Kandevik. En podd om hur vi lämnade ekorrhjulet och lever vår dröm.
Hej och välkomna till avsnitt 11 i podden Från arbetsrum till segladröm. Kommer handla om att vi tar oss in i Frankrike, så får vi se lite hur långt vi kommer idag. Så ja, vad säger du, Marie?
Ja, jag säger att det kommer nog att bli några avsnitt om Frankrike.
Ja, vi var ett tag i franska kanalerna och floderna ju.
Ja, vi hade ju hittills spenderat någonstans 3,5 vecka har jag räknat ut. Alltså i Tyskland, Holland och Belgien. Och vi skulle ju bli kvar i Frankrike i hela 5 veckor.
Mm. Det var ju en lång väg vi valde genom Europa egentligen, just för att klara alla djup och sådär. Så att vi var ju faktiskt ända borta vid söder om Gent i Belgien när vi svängde in i Frankrike faktiskt. Så vi var ju ganska nära Engelska kanalen egentligen, kan man säga, eller Atlantsidan där då.
Ja, så här i efterhand med facit i handen så har vi ju konstaterat att det hade ju kanske varit enklare för oss att gått den här standing mast route.
Mm, det hade ju i alla fall gått betydligt fortare att gå den vägen. Och då hade vi haft lite tidvatten och grejer att hantera istället. Men det hade ju varit klart närmare att gå Kielkanalen och längs norra Holland och in i Belgien då.
Ja, precis. Och så kommer man liksom norrifrån och rakt in i Frankrike istället. Men ja, vi hade ju bra gärna velat gå Mosel i första hand då.
Trodde vi ju.
Ja, vi fick ju välja bort en massa grejer där på vägen. Så att då, det blev som det blev. Men ja.
Men du hade en liten rättelse du ville göra om förra avsnittet, tror jag.
Ja, vi pratade om Floreff i Belgien.
Ja, där påven hade varit bland annat.
Ja, och det var ju inte på 1800-talet som det byggdes, utan det var ju byggt på 1100-talet. Mm. Om nu någon historiker eller någon som är intresserad av detta lyssnar, så så är det ju lite, det är typ 700 år som skiljer där.
Så ja, att
det
där, påven bodde ju där långt innan 1800-talet.
Ja, det gjorde han. Så att det där kulturcentrumet som vi hängde på under en dag där i Floreff, det var alltså byggt på 1100-talet.
Det var helt gammalt.
Det var väldigt gammalt.
Mm.
Men sen så avslutade vi ju förra avsnittet med att vi lämnade Belgien.
Fick hjälp av en snäll holländare in mot det. Gränsen till Frankrike.
Vi skörde på honom, som vi kallar det i Göteborg. Vi hängde på honom. Ja, ja. Nej, inte skörde. Honka heter det. Just det, skörde är något annat. Ja, och så kom vi in i Frankrike.
Mm.
Och första natten där, då sov vi över i en liten by som hette, jag ser om jag säger rätt här, Montant du Nord. Någonting sånt.
Något sånt.
Ja.
Och då hade vi ju innan det köpt en sån här vignett då. Det behövde man göra innan man åkte in i Frankrike på online då.
Mm. För när man är i Frankrike så behöver man ju betala. Det kostar ju att använda deras slussar och deras rastplatser och de faciliteterna som finns där. Och det är ju liksom, det är ju ett engångspris som man betalar.
Eller per månad.
Per månad.
Eller per vecka. Det fanns lite olika varianter. Men vi betalade per månad.
Ja. Mm. Så det hade vi ju fixat innan vi åkte in i Frankrike då.
Mm. Men däremot var vi ju lite nervösa, för att vi visste ju inte om man behövde ha den här utskriven. Och vi hade ju inte lyckats få igång vår skrivare som var med oss på båten. För den behövde ett wifi och det har vi inte lyckats få tag i något kort till våran router och sådär. Så att, men vi skrev lite forum och ställde lite frågor och konstaterade att det räckte nog att ha den där i telefonen egentligen.
Mm. Men så kände vi ändå när vi kom till första slussen där att vi skulle fråga, det var ju en bemannad sluss. Och då kände vi att vi ville fråga honom hur det var egentligen. För...
Ja, det var en ganska rolig situation, för han var inte jättebra på engelska, men han, det vi blev så glada för ändå var något som vi hade sett väldigt lite av i Belgien. Han ville verkligen försöka i alla fall och kommunicera med oss. Och han frågade om vi har, han frågade, ja, vignett, sa han då. Så jag nickade och sa, ja, det har vi. Så sa att jag ska gå ner och hämta den. Och pekade och sådär då. Och, så han, det behövs inte, så han då. Men det jag ville egentligen var ju att jag ville att han skulle skriva ut den där åt oss.
Ja.
Men han bara, nej, det behövs inte. Jag litar på er att ni har den och sådär. Men till slut så gick jag ner och hämtade min telefon i alla fall. Och sprang upp till honom. Och då var ju min tanke var ju, eller som jag trodde då, att det här ligger i ett datasystem hos dem och han går in på våran profil där och skriver ut den här vignetten så vi kan klistra upp den på rutan på båten. Men då vill han låna min mobil,
ja,
där jag har bilden
i...
på den här då.
Ja.
Och så lägger han den i en svartvit kopiator och drar en kopia på den till oss. Så vi fick en liten svartvit kopia som vi kunde klippa ut ur pappret och klistra upp på rutan i alla fall.
Det var inte riktigt det vi såg.
Inte riktigt så modernt som vi trodde.
Nej, men det kändes ändå bra att klistra upp den på insidan av våra vindruta där, för att då hade vi den synligt. Och det var ju faktiskt, vi tror ju i alla fall att de här slussvakterna tittade på oss med kikare när vi kom körande.
Ja, på något ställe såg jag ju att de gjorde det i alla fall. Men det var nog ganska många ställen där de inte tittade också.
Ja.
Men däremot hörde vi ju senare någon annan båt vi pratade med som hade hört talas om en tysk båt som hade kommit till första slussen och inte haft någon vignett och fått ganska höga böter.
Ja, det stämmer.
Ja, så det är nog rätt bra att ha en sån, tror jag.
Ja, det är nog ganska personrelaterat hur noga de är med att kontrollera de här vignetterna. Så att det finns ju de som är mer noggranna än andra.
Ja, sen är det ju värt alla dagar i veckan att betala de där pengarna. För det var ju väldigt bra ordning och man ligger ju fritt vad man vill i kanalerna i princip med båten. Liksom man kan lägga till vad som helst och det är bra ordning.
Ja, det är fina rastplatser och det är soptunnor vid rastplatserna och det är ganska ofta vatten. Och...
Det enda man kan ha lite synpunkter på är väl hur bra de lyckades hålla rent i kanalerna på lite... Ja, sjögräs och skit som ligger och flyter och så. Men det är nog inte så enkelt kanske.
Nej, det, så är det.
Mm.
Men ja, så gick vi igenom den första slussen här då.
Gjorde väl ett par slussar där första dagen, tror jag.
Ja, inga konstigheter egentligen, annat än att det var bemannade slussar.
Man fick ju då ropa upp de här slussarna då.
På franska nu då.
VHF-kanal då. Och jag hade ju då under ungefär ett år pluggat Duolingo-franska lite grann. Men där fick man ju mer lära sig vad ugglor hette och såna här konstiga saker. Det var inte så mycket. Jag hade ju önskat att man hade kunnat säga att jag ska åka i kanalerna. Jag vill ha en anpassad kurs, men riktigt så bra är det inte. Men Thomas Weber har gjort en ganska bra bok som heter Slusshandboken. Som jag, eller vi hade med. Och där stod ju då hur man säger på tyska, engelska och på franska. Som vi modifierade lite grann då. Så om vi nu säger då den här slussen där vi fick vår kopia. Den hette Fresnay-sur-Escaut eller något sånt. Och då säger man ju då i klyst i Fresnay-sur-Escaut, bonjour, cette bateau de plaisance suédois Kwanda, Monton.
Det betyder då
sluss Fresnay-sur-Escaut. Goddag, detta är fritidsbåten från Sverige, Kwanda. Och vi slussar uppåt. Montant är uppåt, Avalon är neråt.
Ja.
Och hade man detta framför sig så kunde man ju läsa det lite grann och... Men det betyder ju inte att man kan franska liksom.
Alltså, när vi satt våran, fram i våran sittbrunn där. Då satt det massor med såna här gula häftislappar med...
Post-it-lappar.
Post-it-lappar med alltså, franska fraser som Jörgen hade förberett då, som han skulle säga. För vi trodde ju, i början så trodde vi ju att vi skulle få ett svar ifrån den här slussvakten då som vi... skulle kunna förstå någorlunda.
Mm.
Att, ja.
Och ibland så var det bara tyst. Och så hände egentligen ingenting. Ibland så kom det något svar och så fattade man inte ett jota av vad de sa. Ibland kunde man urskilja några ord kanske sådär då. Det var ju ganska ovanligt att någon kunde engelska.
Ja. I början så tror jag att du frågade också om de pratar engelska.
Mm, mm.
Och då sa de nej.
Parlez-vous anglais?
Ja, typ. Och då sa de nej.
Ja.
Och då fick man ju fortsätta med de här förberedda fraserna som vi hade då.
Mm.
Och sen så tänkte vi ju ett tag att vi skulle, för i början ville vi verkligen förstå vad de svarade, för vi blev väldigt förvirrade när vi inte fattade. Och vi hade ju ändå som målsättning att förstå vad de sa. Mm. Så då försökte vi ju använda Google, alltså Google Translate på olika sätt.
Med inspelningsfunktion då.
Ja, och då hade vi ju, för Jörgen pratade ju i en VHF.
Radio.
Radio heter det.
Mm.
Med den här slussvakten då. Och då har man ju både en och två telefoner kanske som man kan ha bredvid. Så man kan använda den här mikrofonen i telefonen och översätta.
Mm.
Det var ju bara det att de pratade.
Ja, men för det första då så säger man det man säger och så börjar man spela in med Google Translate. Och så är det bara tyst. Och så precis när den här inspelningsfunktionen är över och då börjar det språka i den här VHF-radion och så säger han något jättefort och så lärde jag mig då på franska och ber han, kan du upprepa lite långsamt? Och satte på inspelningsfunktionen igen och då försöker han sig på engelska, så då fattar ju inte inspelningsfunktionerna, för då är det ju inte franska längre. Så det var lite svårt att få till det där, men på något sätt så är det ändå så att komma in i en sluss är ju inte så där jättemycket svårare än att passera ett rödljus egentligen. Man stannar om det är rött, man kör om det är grönt.
Ja.
Och är det både rött och grönt så betyder det bara att de håller på att göra i ordning slussen.
Det är som gult egentligen, vi är trafikljus, vänta.
Ja, ja.
Men för vi landade ju ner i det att du rabblar ju de här fraserna då. Mm. Montan och
Avalon.
Avalon, ja just det. Det var ju det som skilde de här fraserna. Och sen så svarar ju den här slussvakten med någonting som vi inte förstod vad han sa.
Mm.
Men så sa vi tack så hemskt mycket, merci.
Och så väntade vi
och
på grönt ljus.
Och sen väntade vi på grönt ljus. Det var liksom...
Mm. Men som sagt, slussandet löser sig alltid på något sätt, även om man inte förstår vad de säger. Och vi kom i alla fall inte i någon sån situation där det blev direkt stort missförstånd, om man säger så. Att vi, det man ska tänka på utöver att man får köra in vid grönt är att vi får aldrig köra för yrkestrafiken.
Nej.
Man ska alltid vänta in och köra efter dem in i så fall. Och,
men det brukade så. De ju säga till oss. Det förstod vi ju ändå. När någon annan skulle gå före oss.
Störst går först. Det är ju en ganska gyllene regel i många sammanhang.
Ja.
om man har lite överlevnadsinstinkt.
För det mellanåt så ropade de ju upp oss. Om vi låg och väntade ut framför en sluss. Så ropade de upp oss. Och så sa de att vi får åka om 30 minuter.
Mm.
Och då fattade vi inte varför vi inte fick lov att köra in. För då såg vi att han kanske var på väg att öppna de här dörrarna.
Mm.
Men vi väntade en eller två minuter till så såg vi att det kom en lastbåt bakom oss.
Mm.
Som då körde förbi oss. Och så fick det inte plats någon mer än den här lastbåten i den slussen kanske.
Nej.
Och då fick vi vänta till nästa gång.
Ja, och på något sätt så var ju det här... Det här var ju inte helt nytt för oss här i Frankrike. Vi var ju även i Belgien på samma sätt. Och sådär. Så att vi började ju komma in i det här lite grann också nu då. Men det var ju fortfarande bemannade slussar då. Så det var ju, då var det ju det där att man måste ropa. Och jag såg ju fram emot väldigt mycket där man hade läst om att man skulle få en fjärrkontroll eller liksom sköta slussarna själv då. Det kändes ju ganska nice för att slippa alla de här. Jag var ändå lite spänt att försöka förstå och liksom haja vad de menar och sådär. Mm.
Men när vi kom till Frankrike så var de ju ändå mer vänligt sinnade än vad de var i Belgien. I Belgien så liksom var de ju notoriska att de pratade verkligen ingen engelska alls. Men när man kom till Frankrike så försökte de ju ändå.
Ja, det var en positiv överraskning faktiskt. För Frankrike har man ju hört att det är ganska, kan vara ganska snorkigt och att det kan vara ganska, att de är så stolta över sitt språk och inte vill ens försöka. Men om man visar att man försöker själv så tycker jag i alla fall att de försöker också, men en del av dem kan verkligen inte.
Nej, men vi fick ju, det var en helt annan känsla att komma till Frankrike och prata med de franska slussvakterna. För de var ju verkligen vänliga och ville ju verkligen hjälpa oss.
Vi hade ju en extremt rolig situation som kanske kommer senare egentligen i kanalerna, men det spelar ingen roll. Det var en slussvakt som kunde engelska, men han pratade ju precis som Chief Inspector Clouseau. Så när jag ropade upp honom så sa han: Hello, you can enter the lök soon, but I have another boat in the lök. Och det, då är man ju rätt glad att man har en VHF så man kan stänga av ljudet så att inte höra att man skrattar åt den. Ja, det var extremt roligt tycker jag.
Ja, gulligt. Men vi körde i alla fall vidare där då.
Ja.
I Frankrike. Andra natten så kom vi till en liten by som heter Dunain.
Eller utanför den här byn var det ju, ja. Alldeles innan en bro så var det liksom man kunde hoppa i land från kajen och komma upp på en liten grusad typ parkeringsplats, såg det ut som.
Ja, precis, och det här var ju lite, en liten bit utanför stan. Och väldigt käckt att ha party på.
Ja, insåg vi sen när natten började lägga sig och vi hade gått och lagt oss.
För det flockades ju alltså fram emot 10, 11, 12 tiden där på kvällen då när vi somnade, var på väg att somna. Mm. Så började hänga ungdomar uppe på kajen, inte bara en och två.
Komma
utan det var
och
ju
bilar och lite sådär också. Och
plötsligt var det någon som satte på lite musik. Och
ett märkligt typ av festande kan jag tycka, för de spelade ju inte jättehög musik. Nej. Men det var ju musik hela tiden och man visste att det var folk 3-4 meter från båten. Det är en lite jobbig känsla ändå. Och sen emellanåt så var det ju lite skrikigt och gapigt och ganska obehaglig stämning sådär.
Mm, det var det.
Och när vi vaknade morgonen efter så var det också en och annan som hade tömt magen på sina ställen där.
För de höll ju på, och de höll ju på ganska länge, så de la ju inte av förrän vid 4-5-tiden på morgonen. Så att vi var ganska oroliga där, men vi vågade heller inte flytta oss för att det var ju mörkt. Och
ja, vi sov väl mellan 5 och 7, 8 någonting på morgonen den natten. Men det var väl första gången vi egentligen stötte på det här. Sen var det några gånger till så att vi insåg ju sen att alldeles intill broar och i utkanten av städer, och där ska man helst inte lägga sig.
Så om någon lyssnar på detta som ska göra den här grejen, tänk, det är faktiskt ett gott råd. Välj inte att lägga er på sådana ställen när det finns en bro.
Under bron är ett käckt ställe att hänga om man ska langa droger. Eller
pågår en del konstig verksamhet under broar. Alltså.
Och när det är nära till stora städer då, framförallt.
Ja, framförallt. Ja, visst. Mm. Absolut. Så är det.
Ja. Men nu börjar vi ju, sen efter det börjar vi ju närma oss en spännande tunnel, va?
Ja, men först då ska vi ju bestämma, för det var ju ett vägval först.
Mm-hmm, just det, ja. Ja, nu hade jag lite för bråttom.
Ja, nu hade du lite för bråttom. För att det var ju så här att det hållet vi kom ifrån så kunde vi ju välja en lite äldre kanal som säkert var väldigt fin, som heter Saint-Quentin.
Just det.
Och den hade säkert varit väldigt vacker, den sträckan, tror jag. Den Saint-Quentin går ju liksom parallell då med Canal du Nord. Mm. Och man kan jämföra de där två kanalerna lite grann som en E6-an mot den gamla vägen.
En landsväg.
Eller en landsväg, ja.
Och med landsväg menar vi då att det är massa slussar.
Jättemånga slussar. Mm. Men säkert lite mer ute på landet. Eller lite, lite charmigare skulle jag säga. Lite gemytligare skulle jag gissa att den är. Men då kände vi att vi fick mycket signaler om att det växte i kanalerna och att det
vattennivåerna började bli luriga, att det fanns risk att vattennivåerna skulle bli luriga i alla fall. Så ja. Vi redan här började vi ju känna att vi får nog prioritera och komma fram i tid.
Ja, vi tog E6an, vi tog Kanal du Nord, som ju då skulle vara snabbare. Den var och färre slussar, färre och större slussar. Och bredare. Men nackdelen med den var ju vad vi hade hört då, att den skulle ju vara mer trafikerad.
Mycket tung trafik, mycket stora pråmar och så här. Så, vilket visade sig att det var inte riktigt så farligt som vi hade trott.
Nej, för vi svängde in på Kanal du Nord då.
Mm.
Och blev ju så positivt överraskade av den här kanalen.
Mm.
För den var ju alltså så fin. Det, äntligen så kom vi ut i lite rent vatten igen. Det var inget skräp i vatten.
Knallgrönt.
Ja, jättefint var det. Ja. Det var väldigt rak.
Ja, det var så fint så att det nästan kändes som att det måste vara giftigt eller något. Det var verkligen jättegrönt vatten.
Men det var som att köra runt på en pool.
Mm,
så. Simbassängkänsla fick man på något sätt.
Mm.
Och så var det, alltså för kanterna på den här kanalen, de var ju också lite fasade. Sådär, kommer du ihåg det? Och så var de alldeles vita. De var gjutna.
Mm.
Så att de var, men den var ju väldigt fint skick. Och djup hela vägen och det som var möjligen då, det var ju att slussarna var ju ganska gamla fortfarande.
Ja, stora men, och gamla och sliskiga.
Ja, de var ganska slämmiga. Slämmiga, ja.
Ja.
Mycket beväxning i dem och allting, alltså vi, alla kläder och alla tampar och våra handskar, alltså det lukta sunk utav det där.
Mm.
Men det sköttes ju väldigt bra. Alltså, det var ju också väldigt trevliga slussvakter som verkligen gjorde allt för att hjälpa oss och så.
Mm.
Trevligt bemötande.
Ja, och det, det var ju då inledningsvis en hel del slussar uppåt.
Mm, det var det.
För den här tunneln som jag var lite het på gröten att prata om här, och de tunnlarna som vi kommer prata om här lite grann när vi går genom Frankrike, de ligger ju alltid på en summit, på en topp. Alltså, när man har slussat upp färdigt så är det en platå och så är det en tunnel och så slussar man ner på andra sidan av tunneln då.
Mm.
Så att de ligger alltid uppe på ett berg kan man säga, de här tunnlarna som vi kommer passera några stycken.
Och de slussarna som var då uppåt eller neråt, de var ofta likadana.
Mm.
Så att det kom liksom en serie med slussar, 4, 5, 6 stycken som var likadana.
Mm.
Och det vi också lärde oss efter ett tag då, för att det var ju fortfarande så här att de här lite gamla slussarna, de var ganska starka vattenströmmar i dem.
Mm.
Då hade vi ju blivit lite mer vana vid det, och det som var fördelen med dessa slussarna, det var ju att vi var ofta själva. Det var väldigt lite trafik.
Mm.
Så vi var ofta ensamma i slussen. Och då kan man ju själv bestämma var man vill ligga.
Mm.
Och då kunde vi dels välja sida. Vilken sida vi ville ligga på. Och sen kunde vi också välja att lägga oss vid en stege.
Mm.
För stegar var ju väldigt käcka att ligga vid. För då kan man flytta tamparna.
Steg för steg liksom på stegen, eller hoppa två steg kanske, men det är lite mer valfritt hopp där emellan när båten då stiger uppåt eller sjunker neråt.
Ja. Så då utarbetade vi en teknik där nästan, där vi flyttade växelvis tamparna.
Mm.
Och en av oss, vi hade en hade fören och en hade akten, och sen så flyttade vi och drog de där tamparna då.
Och de blev ganska slibbiga som sagt, för den här stegen har ju varit under vatten rätt mycket och det växer alger och skit, så att det är ett par bra handskar jag rekommenderar, eller ett par stycken handskar.
Ja, för de blir våta och äckliga, så det är gott att ha något. Och
man ska göra den här grejen.
Ja.
Mm.
En annan grej som vi också noterade på dem när vi gjorde de här slussarna då och lärde oss, det var att vi tittade på dem uppifrån, alltså via Google Maps.
Mm.
Och tittade på vilken sida av slussen ligger slussens vattenreservoar.
Mm.
För det är ju så att när de tömmer slussen, så finns det, eller bredvid slussen, så är det alltid en damm.
Mm.
Och den dammen används som, alltså, vad kallar man det då? Påfylld reservoar. Man fyller på och tömmer
ut. Det vattnet man fyller och tömmer ska ju ta vägen någonstans.
Precis.
Och tricket med det är ju att om den är på vänster sida, så är det ju så att då kommer ju vattnet, framförallt då när man slussar uppåt, så är det ju mycket vattenstrålar som liksom skjuts in i slussen. Och då kommer de ju från det hållet där reservoaren är på. Så då kan man ju lägga sig på andra sidan, så slipper man den där strålen i, rätt in i sidan och i kölen på båten, som skapar rätt så jobbiga krafter att hålla emot.
Och när vi kom på det tricket så hjälpte det oss väldigt mycket, och särskilt när vi var så pass själva, så vi kunde själva välja vilken sida vi ville ligga på.
Mm.
För att då får man liksom vattnet mot båten istället, så att man trycker båten in mot slussväggen istället för att båten trycks ut från slussväggen. Så att, för har man då som sagt, alltså reservoaren på höger sida om slussen, då la vi oss på slussens vänster sida.
Mm. Och det blir en betydligt behagligare resa.
Ja.
Då.
Det gjorde så väldigt mycket.
Och oftast kunde man se det. Det var inte alltid man kunde se de där reservoarerna. Men och ibland är det också så att vattnet fylls på underifrån och upp. Och då spelar det ju ingen större roll vilken sida man ligger på. Men lägger man sig på motsatt sida mot vad reservoaren är, så har man bra odds för att det ska bli en lugnare resa.
Ja.
I alla fall.
Det har man, helt klart.
Mm. Ja, nu kan vi väl i alla fall prata om den där roliga tunneln, Marie.
Ja, tycker det du inte kan det? Vi göra. För väl, nu är vi ju ända framme vid den. Nu har vi gjort alla de slussarna upp där.
För den var väl kul.
Alltså, jag har sällan varit så rädd faktiskt som vid första tunneln. Jag var verkligen rädd på riktigt. Mm. Jag tyckte det var fruktansvärt obehagligt.
Jag kom aldrig kört in med en båt i en tunnel förut. Kanalen som går in i tunneln är ju inte så där jättemycket bredare än vad båten är. Det är visst, den är ju så att den tar en sån här fraktbåt, men
så den borde ju vara 6 meter.
Känns ändå ganska trångt.
Ja, det gjorde det. Och sen, men det som gjorde att jag tyckte det var så jätteäckligt, det var ju, ni tänker er, man åker in som en mörk tunnel förstås. Mm. Men så är det ju då trafikljus som talar om man kan köra eller om man behöver vänta. Och det är ju rött eller grönt. Och sen så skulle man ju egentligen också haft kontakt med en någon form av person. Vi ringde ju, man skulle ju ringa någon på VHF:en där, men det var ingen som svarade.
Nej.
Och då visst, och vi hade också varit ute för ett par gånger att de här signalerna på slussarna inte fungerade så bra. Att de
var det
var
så
inte
att vi inte fick tag i någon där? Jag
ja,
kommer inte ihåg den första.
Det
var ju lite olika i de olika tunnlarna vi gjorde.
Ja, vi fick inte pratat med någon. Och sen så litade inte jag till 100% på de där signalerna, för att de hade inte varit 100% tidigare.
Nej. Men det var grönt ljus.
Och så var det enkelriktat. Och så visste jag ju att här åker ju stora såna här lastbåtar.
Mm. Och vi hade ju läst på lite grann om den här tunneln. Och det här var ju jag tror det är den enda tunneln i Frankrike som har en möteszon.
Precis.
På mitten när man är längst in. Och då har man åkt 1,5 kilometer eller något sånt, tror jag.
För tunneln var ju alltså totalt 4 kilometer lång ungefär.
Mm.
Då är den första 1,5 kilometer, den är enkelriktad.
Mm.
Sen är det 1 kilometer i mitten som är dubbelriktad.
Med dubbelt så bred och lite drygt.
Mm. Och så den sista delen då är ju enkelriktad igen då.
Mm.
1,5 kilometer. Och det betyder ju att om man får möte, då är det ju rätt viktigt att den båten liksom väntar där.
Ja, att man får det mötet där man ska mötas.
Ja.
Men det var ju också så att det var ju, så länge det var någon i den enkelriktade delen, så var det ju rött ljus in i den. Om allt funkar som det skulle. Och det gjorde det ju, men vi visste ju inte om det gjorde det
första gången. Och nej, det var väldigt mörkt där inne. Det var väldigt svårt att se. Alltså när man kör in där så ser man ju inte änden på tunneln. Man ser ju inte ljuset i tunneln.
Nej.
Så att det är ju bara, man kör in i ett mörkt hål i väggen. Mm. Fanns ju belysning där inne, men det var ganska dålig belysning. Men efter en stund så vänjer ju sig ögonen och då ser man bättre. Men
ja, sen den här, som sagt, möteszonen där, den är ju ändå, den är ju 1 kilometer lång. Och 1 kilometer att se i halvdunkelt ljus, det är svårt.
Mm.
Så Marie sa ju där att det kommer en båt där borta. Och jag sa, det kan inte göra, det är ju grönt ljus där borta. Så, så det kan du ju inte göra. Det jag såg var ju ljussignalen när man går in i den sista enkelriktade delen då.
Mm.
Men sen såg jag också då att det var ju, vattnet rörde sig, det var svall.
Jag såg ju reflexerna i vågrörelserna. Jag såg inte båten, men jag såg att vattnet rörde sig som om det var vågor efter en båt.
Så pass mörkt var det ju ändå.
Och då hade jag nästan panik faktiskt.
Ja, men när vi kom närmare så såg vi att den här båten hade ju lagt sig still längs ena sidan för att släppa förbi oss då. Det var ju schysst. Och det var ju en stor rackare.
Det var en stor lastbåt.
Mm.
Och när den såg oss så körde den ju in till kanten. Men när jag såg den först, då var den ju inte still. Då rörde den ju sig, för då var det ju vågor runt den.
Och den, som sagt var, när man, ni förstår lite hur mörkt det är när man ser. Man ser att det rör sig något i vattnet, men man ser inte själva båten. Och det är en båt som är 5 meter hög i alla fall, eller något sånt där liksom.
Ja, det var, ja.
Ja. Så det var spännande. Den här tunneln, när vi kom ur den var vi rätt glada i alla fall.
Det var en lättnad.
Man drog en lättnad, en suck.
Ja, det
där,
gjorde jag verkligen. Alltså, herregud, du överlevde. Det var verkligen trauma.
Ja, det fanns ju en annan fördel då. För som jag sa förut så ligger den här uppe på platån. På summit level. Så att nu skulle man ju bara slussa neråt då.
Mm.
Och det är väldigt mycket behagligare.
Men det var den första tunneln. Det var den första av flera tunnlar.
Mm. Det var det. Så vi kom till fler tunnlar.
Vi gjorde ju flera sen, men då var vi inte lika...
Och ännu längre än denna.
Ja, så är det. Men efter den här tunneln så slussade vi neråt då.
Mm.
Och kom till Noyon, eller vad heter den?
Ja, det är...
Nyon?
Ja, säg det. N-O-Y-O-N. Ja. Noyon, tror jag. Noyon, kanske.
Och där var ett vägval igen då?
Ja, där är man ju några mil norr om Paris.
Vi hade ju en tanke om att gå via Paris.
Mm.
För vi hade tyckt att det varit en lite fräck grej. När vi nu ändå var så långt västerut så hade det varit lite coolt att köra in i Paris med båten.
Mm. Det tyckte vi.
Ja.
Samtidigt så hade vi ju det här med när Dinan, där det var party till 5 på natten.
Ja.
Och lite andra ställen vi hade stannat på där det också var rätt dålig sömn på natten, för att vi var rätt färdiga med städer, kände vi lite grann.
Ja, faktiskt.
Samtidigt som vi kände oss stressade och hinna ner till Medelhavet innan kanalerna, eller ner till floderna i alla fall, för där är det ju djupt sen.
Mm.
I södra Frankrike innan det blev för grunt.
Mm.
Så vi valde helt enkelt att inte gå till Paris.
Ja, vi bestämde valde oss för det. Vi tänkte det att Paris finns kvar. Vi får titta på det. Vi får åka lite en annan gång istället.
Vi siktade mot en kanal som heter Champagne-et-Borgon.
Ah, oui.
Och det klingar ju ganska gott i öronen. Det är ju trevliga saker som de har där. Vingårdar och liknande.
Ja, champagne-distrikterna och vindistrikten. Så den vägen blev det. Vi svängde vänster från det hållet som vi kom då, och då blev
österut.
Det ju ena österut igen, ja.
Mm.
Och svängde av från den här stora Canal du Nord då in på en mycket mindre kanal.
Ja, som det här, nu börjar ju kanalerna få världens längsta namn, för de säger ju att det här är kanalen som går från detta till detta. Så den här heter ju då Canal de Louis à la Esne, eller något sånt.
Ja, och det betyder att den går mellan Louis och Olé, va?
Ja, Louis Olé, ja. Typ så.
Ja, men
ja. Så där tänker vi väl att vi ska fortsätta nästa gång.
För där löste vi ut våran första fjärrkontroll.
Ja.
Så sen fick vi ju börja och bestämma själva över de här slussarna. Och det var ju...
I'm in heaven.
Ja, det var kanon.
Det var nice faktiskt.
Ja.
Det var det. Så tack för att ni har lyssnat den här gången också.
Ska vi köra våra kontaktuppgifter? Kanske det var länge sedan vi gjorde det.
Ja, det kan vi göra.
Ni hittar ju oss på komblos.se.
Mm.
Och vi vill jättegärna ha feedback ifrån er.
Det hade varit jättekul att höra vad ni tycker om podden. Och om det är något ni vill vi ska prata mer om. Eller ska prata mindre om kanske. Eller så.
Ja, och det finns ju en liten kontaktruta där på vår hemsida då. Alternativt så kan ni mejla oss, och då har vi sykoanda@gmail.com. @gmail.com.
Ja, eller så kan man skriva på Instagram till oss på, det är också SU Kwanda.
Ja, precis. Och så finns vi på Facebook i samma namn då, SU Kwanda.
Mm. Och musiken då, som vanligt, Majo, Magnus Fagerström och jag. Så jättekul att ni har lyssnat.
Tack för att ni har lyssnat.
Mm. Så hörs vi snart igen. Så kör vi vidare genom Frankrike.
Ha det gott.
Ha det bra. Hej hej.
Hej då. Jag är slut, som tårarna mot asfalten dör ut i ett stilla sommarhus.